Jag tror att det handlar om väldigt mycket om att låta kraften i ett team, att man frigör den och att man litar på att kunskapen finns och individer har kraft i sig att utveckla och göra bra saker. Och kan man våga lita på det och skapa motivation och skapa bra förutsättningar, då fixar vi det här.
Välkommen till Kjellander och Björk. Vi är live på Techarenan Bright på Berns i hjärtat av Stockholm där Nordens och Sveriges främsta startup- och tillväxtbolag ska koras. Här har entreprenörer, chefer från industrin, ministrar och experter samlats för att diskutera framtiden där teknologier möter hållbarhet, tillväxt, samarbeten, uppkopplade människor, samarbete mellan stora och små bolag och såklart mycket mer. Jag heter Andreas Kjellander och med mig har jag min poddbror
Mats Björk, och vi har ju med oss en gäst här i podden, Andreas. Välkommen till vår framtidspodd, Åsa.
Tack snälla.
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra idag. Jag har börjat dagen i solen och sen får jag vara med på Tech Arena.
Mm. Och panel.
Och panel. Ja, och podd.
Jättehärligt.
Kan inte du berätta lite grann vem du är?
Jag heter Åsa Bergman och jag är koncernchef för Sweco som är Europas största arkitekt- och ingenjörsföretag med 17 500 arkitekter och ingenjörer. Vi har verksamhet i 14 länder och jag brinner för samhällsbyggnad och brinner för framtid. Och därför är det extra kul att få vara med här då.
Ja, men kul.
Ja. Därför tycker vi att det är, nu svarar jag, skitkul. Det är vår podd att vi lyckades liksom få upp dig här på poddscenen. Det som du också har gjort nu när du har varit här på Techarenan Bright är att du har suttit i en panel där ni har pratat om konsten att bygga världens smartaste stad. Och där var även Annika Ånes, vd Atrium Ljungberg, och Karl Dahlén, Sverigechef på Securitas, och Kenneth Fredriksen från chef på Huawei Nordics med. Vad pratade ni om i den här panelen?
Vi pratar om förutsättningar för att skapa den hållbara och smarta staden. Mm. Och ur lite olika perspektiv beroende på vad vi har för erfarenheter och vad vi har för roll i det här. Det har vi lite olika.
Ja, för konnektivitet och säkerhet och trygghet och hela registret skulle jag säga.
Ja, och en stor fråga som vi pratar om är just att det krävs samverkan mellan de olika aktörerna. Alltså arkitekter och ingenjörer, fastighetsägare, politiker, investerare, teknikbolag. Alla behöver samverka för att nå de mål som är ändå uppsatta. Som egentligen i mitt perspektiv grundar sig på Parisavtalet, SDG:erna, de krav som kommer nu med eller tydliga riktningar i europeiska gröna given, de planerna som finns där. Det skapar ett stort tryck och en mycket kraft. Och det pratade vi också om, att vi står liksom i stormens öga nu på något sätt.
Kändes det en snabb reaktion på den? Kändes det som en ska också säga så här, ökad angelägenhet nu? För jag menar, sen liksom Parisavtalet så är vi ju snart i alla fall, tänker jag, halvvägs in 2022, tänker jag, om jag räknar rätt här.
Men jag har ju jobbat i den här branschen i 30 år och med de här frågorna på olika sätt. Och jag kan säga så här att hållbarhet har varit en del, i alla fall på Swecos agenda, väldigt många, många år. Och vi har ju sett en otrolig förflyttning bland våra kunder. Vi har ju hälften av våra kunder i privata sektorn och resten i den offentliga sektorn. Mm. Och det är ett helt annat fokus idag. Mm. Frågan är uppe i alla våra projekt, oavsett om det är byggnader, om det är urbana miljöer, om det är infrastruktur, väg, järnväg, om det är energifrågor, vattenfrågor, industrifrågor, så är hållbarhetsaspekterna, klimatfrågorna, carbon impact, de lösningarna som vi ska få till för att det ska bli mer effektivt och mer hållbart, det är i alla våra projekt. Och så var det ju inte för 5 år sedan, och det var definitivt inte så för 10 år sedan. Så vi är i en helt annan tid. Mm.
Men det blir lite intressant, för vi hade ju tänkt ställa frågan, vad är en smart stad för dig då? Men jag tycker vi har fått lite grann av de pusselbitar kring det då. Mm. Att det, bara den här grejen att vi säger smart och hållbar, det borde ju vara samma på något sätt.
Det är ju det, för att den digitala stadens syfte är ju ändå i mitt perspektiv då att skapa förutsättningar för att staden ska bli mer hållbar. Det handlar om att för oss på Sweco då, när vi designar staden eller stadsdelen eller ja, vilken del vi nu, hur vårt projekt ser ut, så handlar det om att vi använder data antingen i våran design för att vi ska förstå vilka behov som finns, eller så använder man data integrerat i det man designar. Och så använder man datan för att optimera flöden, mäta förutsättningar, påverka beteenden så att man kan leva mer hållbart och staden så att säga driftas mer hållbart. Så att jag, för mig hör det här ihop helt klart, men digitaliseringen möjliggör ju för att vi ska skapa mer hållbara städer. Absolut.
Tillbaks till samverkansfrågan då. Jag tror ju liksom, när man har ett sånt typ av budskap som jag tycker kommer med från panelen nu, att vi måste samarbeta mer, samverka mer, det är ju väldigt sällan man får ett nej på det. Men en intention och en exekvering av samverkan är ju liksom, det kan vara ganska lång bit mellan dem. Hur, för det här klurar vi mycket på, Andreas, hur gör man en sån komplex samverkan som ett, tänker jag, bygger på att man ska ha en grovt sett samma mentala modell över vad man menar med en smart hållbar stad, den som nu, jag tycker du berättar nu. Två, liksom, hur exekverar man på det? Det är många komponenter som ingår i den här med staden. Så du hör, du får plocka en fråga.
Men man kan säga så här att det, om jag tar det ur vårt perspektiv som arkitekter och ingenjörer, så är det så att vi har alltid samarbetat. För att det är ju så att man kan ta en kund som ett fastighetsbolag som ska bygga en fastighet, så behöver de interagera med de liksom publika förutsättningarna som finns. Man måste, om man ska göra det bra, så har man en dialog, vilket vi har i våra designprocesser, om man är en dialog med de medborgarna som ska bo i området, så man interagerar där så får man få input. Sen måste man göra val som stämmer med de framtida lösningarna man vill ha, så att interaktionen finns och samarbetsmodellerna finns. Men det som också finns nu som inte fanns tidigare, det är kraften för att vi ska bli mer hållbara.
Just det.
Så att jag skulle vilja säga det, att vi är ju, som människor är vi ju ganska kreativa när det gäller att hitta samarbetsformer i det lilla. Och jag tror inte att, alltså, det är klart att om du tänker som du tänker så blir det väldigt komplext. Men vi har samarbetat, vi är duktiga på att samarbeta. Vi är duktiga på att samarbeta mellan näringsliv och politik också i Sverige. Som vi inte är. Jag sitter i Nationella innovationsrådet. Och där träffas vi och diskuterar bland annat hur vi kan samarbeta bättre. Men det är ju ett samarbete i sig, där vi utbyter erfarenheter och vi diskuterar hinder och möjliggörare med olika, liksom, ur olika perspektiv. Så att det finns initiativ och det finns sätt att göra det. Och nu finns viljan, och det är därför jag är på. Då ska man nog se det här väldigt positivt.
Kul!
Jag tänker, den här panelen när man sitter, det är också så att nu, vi är ju en framtidspodd där, men jag inser också att det här, det är ju verkligen ett bra sätt att tillsammans lägga också de här pusselbitarna om framtiden, tänker jag, att man bidrar med sin kompetens. Men med det då, hur jobbar ni med framtid på Sweco i vardagen?
Alltså det gör vi ju egentligen i alla våra projekt, för när vi designar en lösning för staden, oavsett om det är ett litet område, om det är en stadsdel, om det är en stad eller om det är infrastruktur genom ett land eller i en stad, så handlar det här ju om att vi tänker hur det här ska lösas 10-15 år fram. Och det är ju en intressant fråga, för vad är framtid? För det enda vi förstår är ju det vi har varit med om och där vi är befintligt just nu. Men det vi har sett genom allt vi gör, det är ju att på något sätt finns framtiden i vår verksamhet. Vi har ungefär 100 000 pågående projekt i vår verksamhet. Oj, vi är verksamma över hela världen. Någonstans finns framtiden. Så vi vet lite vad riktningen är någonstans. Och just nu handlar det ju om till exempel det mer datadrivna. Att utnyttja datan som finns för att förstå hur vi ska använda lösningarna framåt. Digitaliserade sätt att jobba med infrastruktur och att följa upp, som sagt, vad energi och resursanvändning för att optimera oss framåt. Så ja, egentligen, framtiden finns här. Och förstår vi bara det, så kan vi använda den tekniken och de lösningarna och de tankarna Och i den riktningen går framtiden.
Mm. Mm. För det tycker jag är det som är så spännande med er. Att här ska ni försöka, och kanske också till skillnad, och det som skiljer er mot andra liksom, som utvecklar produkter som liksom, lanseras på marknaden nästa år. Ni ska ju träffa rätt i ett behov kanske 50 år fram i tiden.
Mm.
Hur gör man det? Hur gör man det? Eller är det viss mått liksom, för det är så mycket osäkra faktorer och liksom makrokrafter, eller ska man liksom designa in liksom flexibilitet i det här? Liksom?
Ja, till viss del. Men jag kan ta ett exempel då, som jag nämnde här inne på i paneldebatten.
Mm.
Vi ser ju till exempel, jag kan nämna två, och ett som jag pratar om och ett som jag inte pratar om. Norra Djurgårdsstan här i Stockholm, det är ett område som tidigare var ett industriområde, där Stockholm pekar ut att det här området ska ha hållbarhetsprofil, och vi ska liksom ställa krav på, och vi ska säkerställa att vi får med alla aspekter.
Mm.
Där har man en ambition och en framåtlutning så att vi kan använda tekniska lösningar och designa för verkligen för det innovativa. Vi kan testa ny teknik. Och där kanske det också är så att man flyttar in och man som boende där eller arbetandes där kliver in i den här miljön och också interagerar på ett annat sätt som gör att där är framtiden på något sätt. Och sen sprids det. Och det är väl egentligen så man jobbar. Man får de kunderna som verkligen vill ha de senaste lösningarna och tänker väldigt innovativt och framåtriktat.
Mm.
Det är där man löser framtiden och sen sprids det. Och sen är det så att en stad är inte färdig, en byggnad är inte färdig med att du har designat den. Utan du uppgraderar ju tekniken, du uppgraderar ju användandet och du förbättrar det ju hela tiden. Men apropå på sådana här saker om hur man använder sin data och hur man använder lösningar och hur saker och ting förflyttas. En sak som jag tycker är extremt spännande nu, och det nämndes här inne, det är det här med digitala tvillingar som vi jobbar med.
Mm.
Och en digital tvilling är ju en virtuell kopia av en fysiskt objekt. Kan vara en byggnad eller en anläggning. Och vi designar ju extremt mycket och jobbar i digitala modeller. Tidigare har vi ju bara jobbat i vår designprocess med de här digitala modellerna och med den datan. Och sen har vi på något sätt lämnat det. Man har använt det i förvaltningsfas lite grann. Men med en digital tvilling och att kombinera det med realdata ur byggnaden som resursanvändningen, hur ser luftkvaliteten ut, hur använder man byggnaden på olika sätt, så kan man ju optimera. Man kan testa, man kan analysera, och kombinerar man det här med spännande teknik som AI och BIM och IoT och AR, så finns det ju oanade möjligheter där jag inte tror vi har sett. Vi har liksom inte sett framtiden än, utan vi kommer successivt utveckla oss framåt för att liksom på ett optimalt sätt utnyttja det som finns idag, men där vi inte riktigt har kommit dit vi kommer befinna oss om x antal år. Så jag tror man ska lita, jag tror att jag gillar ju det här att man ska lita på att det finns innovationskraft, det finns vilja och de tekniska lösningarna finns i delar. Och successivt så kommer vi bestämma oss för hur vi ska använda det här för att nå våra mål.
Mm.
Och företag och aktörer har ju mål om att vara ekonomiskt effektiva. Men också måste man säkerställa hållbarhetsperspektiven.
Mm.
Och genom att jobba med till exempel digitala tvillingar så kan du göra både och.
Jag fångar upp två saker här. Den första, du är ju sjukt bra på det här, Åsa.
Nej, men tack, hörru. Det är extremt spännande.
Ja.
Men den andra är att du faktiskt svarade på min luriga fråga när jag pressade på hur man konkretiserar samarbetet. För det var den jag ställde, fast i något lurigt sätt där innan. Okay. Nu har ju du beskrivit det.
Ja, tack. Det
var faktiskt det som jag ville bejta med. Att den digitala tvillingen som jag har sett att ni har skapat. Och jag har sett exempel på hur man sätter en sån där digital gemensam hubb där man samverkar då kring konkret data. Där BIM-systemet hjälper till då. Business Information Modeling, gissningsvis.
Bra där.
Ja, nu ser jag. Like på mig också.
Mm.
Nej, men just att då flera hjärnor kan aktiveras på samma vy. För det är den. Det är då vi reducerar komplexiteten. Åtminstone den form av tanke som vi har haft, Andreas.
Mm. Mm.
Det berättade du nu på ett jätteelegant sätt. Och jag är skitglad att du gjorde det. Så med det sagt, arbetssätt. Men vi, när vi satt och lurade lite grann, hur byggde man en stad 1721?
Ja, 300 år sedan.
Ja, då fanns inte BIM möjligtvis, och digitala tvillingar var väldigt konstig idé då. Mm. Så arbetssätten för hur vi ska ta fram morgondagens städer, jag gissar att ni liksom innoverar i arbetssätt också en hel del.
Ja, och jag kan säga så här, under mina 30 år då, så har det ju skett en del. När jag började jobba så ritade man ju fortfarande med en blyertspenna och ett suddigum. Mm. Jag vet inte om ni grabbar vet vad det är för något. På film. Och sen började man ju liksom designa i CAD, i datorer. I 2D då, alltså ett lager. Sen började man i 3D-modellering. Och sen så jobbar man nu i BIM för liksom den förenklade processen. Och det är ju bara liksom vår designprocess. I, när det gäller att bygga husen sen då, så handlar det mer om hur mycket teknikinnehåll i har vi i byggnaden och vad använder du för typ av material och effektivare arbetsprocesser och sådär. Men man kan säga att en annan sak som har hänt förutom den här teknikutvecklingen i vad vi använder för verktyg är ju att förr så var det så att arkitekten gjorde sitt jobb, sen gjorde konstruktören sitt jobb, sen gjorde de tekniska installatörerna sitt jobb. Och det var inte så många personer som interagerade, för du kunde liksom tekniska installationer, det var en eller två personer när jag började för 30 år sedan. För det var liksom det man, då kunde man sitt område. Idag har det blivit betydligt mer tekniskt komplext. Men framförallt så krävs det en interaktion mellan de här personerna med de olika kompetenserna för att man ska kunna komma fram till den hållbara och smarta lösningen. För att det behövs att man jobbar mer iterativt. Man behöver ha en dialog och göra valen gemensamt. För arkitekten kan inte göra alla val och sätta ner huset liksom geometriskt, geografiskt, för att sen bygger man på med de andra teknikslagen. Nej. Utan du måste göra valen tillsammans för att det ska bli hållbart. Och därför är jag så glad att leda ett bolag som är både arkitekt och ingenjör av alla discipliner. För du behöver ha den här liksom, samarbetet, det här multidisciplinära och den här iterativa processen som ju de här BIM-modellerna möjliggör på ett helt annat sätt. För du kan titta in i modellen samtidigt och jobba. Så arbetsprocessen är helt annorlunda. Samverkans- och samarbetsprocessen är helt annorlunda. Och jag sa redan för 15 år sedan att när vi utbildar våra arkitekter och ingenjörer så måste vi utbilda dem i samarbete. Mm. För att projekten idag är helt annorlunda. Ursäkta mig.
Ingen fara alltså. Åsa, nu då, pandemi, hybrid work, ser lägenhetspriser in i liksom San Francisco, etter tror jag dippar ganska många procent. Fritidshusförsäljningen liksom i Sverige pikar, det är många signaler som vi uppfattar. Gör liksom digitaliseringen slut på urbaniseringen nu, eller kanske snarare, vad gör digitaliseringen med urbaniseringen? Vad är dina tankar?
Först och främst så är det ju en väldigt spännande fråga. Det är också en väldigt svår fråga som jag tänker väldigt mycket på och försöker följa med i utvecklingen. Jag försöker följa med i vad det är som händer. Vi mäter motivation hos våra medarbetare. Ja. Jag tror ju i grunden att vi behöver förstå att vi behöver interagera för att bli innovativa och mer kreativa till viss grad. Det betyder att den här inlåsta miljön som vi har befunnit oss i, den är inte speciellt bra för oss när den är ofrivillig och när den är oplanerad. Så det jag skulle vilja se är ju att vi går tillbaka till att jobba mer tillsammans och att vi ser det vi har lärt oss som en möjliggörare för att leva mer flexibelt och kanske skapa mer kvalitet både i yrkeslivet och i privatlivet. Om urbaniseringen kommer att på något sätt minska, det är svårt att säga. Kraften och trenden har ju pågått så länge. Jag tror att det var så att man prognostiserar ju över 70% av världens befolkning i städer vid 2050. Mm. Men vi har ju redan gått över och peakat över hälften av världens befolkning i städer. Så vi har redan stora täta städer. Vi har redan utmaningar i världens städer som vi måste jobba med för att skapa bra levnadsförutsättningar när klimatförutsättningarna sätter press med skyfall, översvämningar, stormar, pandemier, värmeböljor. Så vi är redan där. Omställning till fossilfrihet. Liksom. Så att utmaningarna är de samma, och att spå om urbaniseringen, det är lite för avancerat.
Men det var superspännande reflektioner. Och Åsa, vi ska släppa vidare dig, för vi vet att du ska fånga en taxi här utanför. Men jag skulle vilja ställa en avslutningsfråga som vi ställer till alla våra gäster. Och den lyder så här. FN, de har identifierat entreprenörskap som en viktig nyckel för att hantera utmaningarna inom hållbar utveckling. Vi tycker det är ett erkännande i kraften i entreprenörskapet, men också ett, ska vi säga, ett stort ansvar att vi gör någonting med det här. Vad tycker du är den hemliga ingrediensen i entreprenörskapet som gör att den här metoden är särskilt bra för att möta klimatproblemen?
Jag tror att det handlar om väldigt mycket om att låta den individuella, eller kraften i ett team, att man frigör den.
Ja.
Och att man litar på att kunskapen finns och individer har kraft i sig att utveckla och göra bra saker. Och kan man våga lita på det och skapa motivation och skapa bra förutsättningar, då fixar vi det här.
Snyggt.
Bra avslutning.
Jättebra.
Och så stort tack för att du gästade oss.
Tack snälla för att du fick vara med. Tack.
Hej.